Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Predikotexten är dagens saltartext som finns i den 91:a salmen. De fem första verserna och sen verserna 11-13. Och orden lyder i Jesu namn. Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktiges skugga, han säger: I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. Han ska rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten. Med sina fjädrar ska han övertäcka dig, under hans vingar ska du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen. Ty han ska ge sina änglar befallning om dig, att bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Över lejon och huggormar ska du gå fram. Du ska trampa ner unga lejon och drakar. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vi har gått in i fastetiden och har inlett vandringen mot Jerusalem tillsammans med Jesus. Och det första temat vi möter är Jesus seger över frestelserna. I den här texten möter vi ju mycket annat än frestelser. Vi möter en oerhörd trygghet, en oändlig trygghet. Men den här tryggheten, den är omgiven av en farlig och osäker värld. Därför verkar den så paradoxal. Det är en spänning som är så typisk för våra mänskliga villkor, som är svår att begripa, särskilt när man är mitt uppe i anfäktelser och prövningar. I första årgångens evangelium för idag möter vi Jesus när han leds av anden ut i öknen. Han fastar 40 dagar och 40 nätter och så möter han djävulen. Djävulen frestar honom i hans svaghet. En av frestelserna består i att han av djävulen förs upp på tempelmuren, på utsprånget högt uppe över marken. Och då citerar djävulen från de här verserna: Om nu de här orden är sanna, så borde väl Jesus kunna kasta sig ner, tiotals meter ner i bråddjupet, utan att skada sig. För änglarna ska ju bära honom. Men Jesus svarar med ett annat bibelord. Det är också skrivet. Du ska inte fresta Herren din Gud. Det här ska vara en mall för hur vi ska se på förhållandet mellan löftena om fullständig trygghet och alla de farligheter som möter och som också skadar oss människor, trots löftena. Vi har här ett exempel på polariteten i Guds ord. Dels varningar, dels löften. Dels lag och dels evangelium. Och vi ska börja dagens predikan med att låta några av dagens texter illustrera de här motsatserna. Och först då den gammaltestamentliga texten. Den om Natan och David. David hade begått en svår synd. En ofattbar synd för att begås av en sådan som David. En sån kung som Gud älskar. Nu kommer Natan med lag. Du är den mannen. Han uttalar själv dödsdomen över sig. Natan får honom att säga det. Dödsdomen gäller honom. Hur skulle det ha gått med David om Natan hade kommit med tröst till honom och sagt: Visst har du gjort galet. Men Gud är ju kärlek. Han stöter inte bort någon. Han tar emot dig precis som du är. Det är ju dagens melodi att säga på det sättet. Månne inte David skulle ha fortsatt som förut. Begått ännu svårare synder. Nu blev han hejdad. David måste avslöjas. Han måste se lagens spegel, bli slagen till marken. Och vi har ju psalm 51 som ett exempel på den förkrosselse som han upplevde när han mötte lagens hårda ord. Sen säger Natan till honom: så har också Herren förlåtit dig din synd. Du ska inte dö. Det är evangelium. För Herren säger genom Jesaja: jag skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar mitt ord. Om vi går till evangelietexten så säger Jesus där: ingenting ska någonsin kunna skada er. Lärjungan hade återvänt från sin predikoresa och var full av glädje över att också de onda andarna lydde dem. Jesus hade gett dem makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Tänk hörni vilka oerhörda ord. Hur kunde han säga så? Några år efteråt skulle lärjungar dödas, torteras och dödas brutalt. Och så säger Jesus här: ingenting kan skada er. Var det inte djävulens välde som då visade sin makt? Var fanns deras makt över de onda andarna? Svaret är att djävulen inte har någon makt utöver den som Gud tillåter honom att ha. Det är inte så att Gud och Satan strider på lika villkor. Det är dualism när man hoppas på att ljuset ska segra. Nej, det är inte så att vi hoppas att Gud ska vinna. Gud är den som behåller makten. Men han delar ut den efter sin vilja till sina barns bästa. Och han tillåter också djävulen att rasa till en viss gräns. Episteltexten, den från Hebreerbrevet, den talar om vår store överste präst som blev frestad i allt liksom vi, dock utan synd. Det är det främsta exemplet på hur Guds lag drabbar samman med hans evangelium. Guds helighet måste straffa synden, därmed syndarna som vi. Men Gud älskar världen så att han inte ville låta den få sitt rättmätiga straff. Därför sände han Jesus till jorden för att ta på sig vår synd, bli vår ställföreträdare. Han måste bli en sann människa, dela alla våra villkor. Han måste också dela våra frestelser, varenda en som människor kan drabbas av. Han lever ett rätt liv, han lever rent, men utan synd. Så tar han vårt straff på sig och lider den tortyr och den nesliga död som vi borde ha lidit för våra synders skull, för att vi skulle slippa helvetet, för att vi istället skulle få vara med honom i himlen. Det är det som är fastetidens budskap, så det som vandringen till Jerusalem siktar till, att vi ska få vara med Jesus i himlen. Låt oss nu se lite på farorna i vår egen värld. Är det då så att vår text påstår att vår värld fullständigt saknar faror och svårigheter? Har vi en total befrielse från skada och död, som djävulen ville påstå att Jesus kunde njuta av? Nej, vi vet nog svaret. Vi lever i en ond värld. Nattens fasor finns runt om oss hela tiden, som psalmisten säger. Den ondes pilar viner runt öronen på oss. Lejon och huggormar hotar människor. Vi blir inte kvitt nattens fasor genom att tänka att det inte finns några farligheter. Huggormarna försvinner inte genom att vi säger att det inte finns. Farligheterna i trafiken försvinner inte genom att vi säger att vi kan inte drabbas av någon olycka. Sjukdomarna försvinner inte fast vi säger att just vi inte blir sjuka. Vi upphäver inte döden genom att tro att den inte drabbar oss. Om vi gjorde så skulle vi leva på en lögn. Lika lite kan vi trolla bort den onde genom att säga att han inte finns. Han är en verklighet och han är mäktig. Han är rent av så mäktig att Johannes säger att hela världen är den ondes våld. Vi kan inte heller ta bort synden genom att säga att den inte finns. Vi kan inte ta bort skulden genom att säga att det är inte någons fel. Vi kan inte göra det så enkelt för oss att vi bara hoppar ut i tomma intet, ut för ett högt stup och säger att det finns inget som kan skada oss. Det står ju så i Bibeln. Djävulen gör allt för att skada oss. Om han kommer och inbillar oss att det inte är någon fara, ljuger han. Bara för att lura oss in i farorna och sist i helvetet. För det är så allvarligt att det är det han vill, ytterst sett. Och egentligen har han rätt i det. Därför att vi är inte sådana som Gud vill att vi ska vara i himlen. Vi lever farligt. Vi möter frestelser hela tiden. Man brukar säga att det finns olika frestelser i olika åldrar. Ungdomen har särskilt sexuella frestelser. Det räcker nog till för alla åldrar förstås. Idag håller det på att bli så självklart att synda att också kristna tycker det är okej att fläcka den äkta sängen. Hur gör vi när vi frestas? Ber vi Fader vår, inled oss inte i frestelse, för att sen dela säng med den som inte tillhör oss. Mannaåldern brukar sägas ha sin äregirighet, jakten på status och berömmelse. Och när man blir äldre blir man ofta penningkär. Girigheten kommer med åren. Men det är inte bara de här frestelserna som möter oss. Den ondes pilar flyger omkring oss, var och en. Särskilt är vi svaga för frestelserna när vi är uthungrade som Jesus var i öknen. Om vi är hungriga när vi handlar i matbutiken frestas vi mera av godsaker än om vi är mätta. Om vi blir undernärda på Guds ord löper vi risk att falla för frestelserna. För skyddet mot djävulens frestelse ligger i att ständigt leva av Guds ord. Jesus behövde själv det vapnet, eftersom han som människa var svag. Han hänvisade till skriften. Det står skrivet. Det står också skrivet. Jesus började inte resonera med djävulen. Han visste vad som stod skrivet och hänvisade till det. Det ska också vara vårt försvar när vi konkret råkar ut för frestelse. Då är det bra att ta till Guds tio bud. Vi ska älska och frukta Gud så att, och så att vi inte. Det är bra regler som vi ska ha för våra ögon. En sak som står skrivet är att Gud inte låter oss vara utan svårigheter i det här livet. Det är sånt som vi kallar prövningar. Det här beror på ytterst på vårt onda hjärta, våra böjelser till det onda. Gud måste fostra. Hebreerbrevet uttrycker det så här. Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Och längre fram. För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg. Men för dem som fostrats genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Vi kan nog ha svårare i vår tid än för några generationer sedan att förstå de här orden om tuktan. Eftersom synen på aga, som man också kan använda som ord, det betyder inte längre det som det betydde förr. Men vi vet också att den fria uppfostran, när man låter barnen få själva pröva i sinom tid hur livet lär en. De får pröva var gränserna går. Själva, det för inget gott med sig. Föräldrarnas uppgift är att visa gränserna och sen säga nej. Det kan göra väldigt ont för stunden. Men längre fram ger det frid och rättfärdighet som frukt, stod det. Därför måste vi utsättas för prövningar och lidanden för vår fostran. Lagen har blivit vår uppfostrare. Orden du ska och du ska inte känns inte behagliga, men det är nödvändiga. Det här blir ju alldeles påtagligt när ett barn rör sig på farliga ställen. Vi försöker hindra det att sätta handen på en het spisplatta för att den ska bränna sig. Om det är på väg mot ett djupt vatten eller en brunn eller annat farligt så hindrar vi. Om vi ser en orm låter vi inte barnet ligga precis bredvid ormen. Om en god vän som vi skidar med är på väg mot ett stup försöker vi hindra honom. Eller om han är på väg ut mot svag is. Vi gör allt för att hindra honom att åka vidare. Sådan är kärleksfull omsorg. Det måste säga nej ibland. Det måste rent av vara hårdhänt ibland. På det sättet förstår vi också Guds många gånger omilda behandling av oss. Men varför måste då Jesus drabbas av en så hård behandling? Han som själv var Gud, utan synd. Jo, om Jesus inte hade varit sann människa skulle han inte ha behövt någon varning för allt det farliga. Men nu var han sann människa, frestad i allt som vi. Dock utan synd. Då han var barn behövde han precis samma beskydd som alla vi andra. Han behövde en mors omsorg och en fars tillsägelser, fast vi inte kan förstå hur det fungerade när han var utan synd. Men vi ser det allra tydligast då han frestas av djävulen i öknen. Varför måste han frestas då han inte kunde synda? Eller kunde, det är svårt att säga. Han syndade inte, kan vi åtminstone slå fast. Ja, det var för att han måste lära lydnad genom sitt lidande. Han måste ställas under allt det onda för att kunna ha medlidande med våra svagheter. Därför måste han också uppleva det onda till det allra bittersta, till den nesliga döden på korset. Han gjorde det för vår skull, för annars skulle vi för evigt ha varit bundna av djävulen. Jesus satt under den högstes beskydd. Han vilade under den allsmäktiges skugga. Han hade sin tillflykt och sin borg i Herren. Han förtröstade på honom. Men det var ingen automatik. Han kunde be en hel natt för att samla styrka. Det syntes inte på ytan att han hade Guds beskydd. Han svettades blod i ett semane innan hans uppdrag började. Det syntes inte där att han satt under den allsmäktiges beskydd. Men i den här kampen var det ändå inte djävulen som triumferade. Det verkar ju så. För hur kunde någon tro att Gud segrade när Jesus spikades fast på korset? Hur kunde någon tro att det var en seger när han död togs ner från korset och lades i en grav? Ändå var det Guds triumf. Det var hans sätt att vinna seger. I allt det här fanns den högstes beskydd. Även om Jesus blev övergiven av honom för våra synders skull. Så sträng är Guds lag att han inte kunde skona sin egen son. Trots sin kärlek måste han överge honom för en kort tid åt djävulen att leka med. Men bara till en gräns. När han uppväckte honom på påskdagens morgon, då visade han sin verkliga makt. Då visade han att segern var hans, att ingen kan ta ifrån honom hans ära. Allt det här skedde för att vi skulle vara övertygade om att vi är i fullgott beskydd hos vår Herre, då vi inte strider i egen kraft utan tillsammans med honom. Det här är grunden varför psalmisten talar såna fantastiska ord om beskydd. Då vet vi att det inte finns någon makt som kan skilja oss från hans kärlek i Jesus Kristus. Den som har sitt namn skrivet i livets bok, i himlen, kan fröjda sig mitt i sina lidanden. För ingen ska rycka honom ur Guds hand. Så står det skrivet. Men hur kan jag veta att mitt namn är skrivet i himlen? Ja, det kan du inte veta genom att titta på dig själv. Du ska se efter vad som står skrivet. Och jag ska ge två bibelord som visar vad du ska grunda det här på. Det första är från Efesierbrevet 2. Av nåden är ni frälsta genom tron. Inte av er själva, Guds gåva är det. Det andra är från Galaterbrevet 3, 27. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här kan vi ännu lägga till ett bevis som ligger närmare oss. Gå till den församlingsdopbok där du har blivit döpt. Och se efter om du är döpt, om det står skrivet. Vi behöver sådana belägg utanför oss när vi kommer i anfäktelse och prövningar. För då kan vi veta, det är inte här hos mig det sitter, utan det utanför mig. När frestelsen möter svarar jag, hur skulle jag som har döpts till en kropp med Kristus kunna synda mot honom och låta min kropp bli en syndakropp? Skulle jag kunna förhärliga djävulen istället för att förhärliga Jesus? Eller med salmens ord, när jag frestas vill jag svara, jag är döpt i Jesu namn. Honom vill jag trogen vara, vill ej ryckas ur hans famn. Han från synden ren mig tvagit och mig till sin egen tagit. Honom jag som han mig bjöd, följa vill i liv och död. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.